Fra et mindfulness-perspektiv så en av de utrolig viktige distinksjonene som man må lære seg å se i sitt eget liv, det forskjellen på smerte og lidelse.
Ja.
Og det som poenget, det at smerte en uunngåelig del av å leve et liv. Så fra et mindfulness-perspektiv så vil jeg si at smerte ikke noe problem. Det bare eksistensen som danser. Det bare vinder som går gjennom systemet som man i beste fall kan bruke til økt forståelse og til økt vekst som menneske. Lidelse derimot, det noe som inntreffer når vi motsetter oss den naturlige smertebevegelsen. Og når vi motsetter oss det, så det enten ved at det skulle ikke ha vært sånn. Det feil, det urettferdig. Så det den vi setter inn i en psykologisk ramme som sier at dette skulle ikke ha vært sånn. Og fysiologisk så møter vi det med motstand. Og det blir da i form av spenninger. Så smerte en form for, altså viser seg i kroppen ofte som en form for tension, og så møter vi det med mer spenninger, og som bare gjør det vondt verre. Og i verste fall så kan vi da surre oss inn i at livet begynner å bevege seg rundt disse smertepunktene, og så havner vi i en tilstand av lidelse, og så ser vi ikke hvor mye av dette som selvpåført. Og så kan det kunne i verste fall ta bort all livskvalitet. For at hvis vi begynner å se på naturlige ting som uønsket, så det jo klart at da får vi et stort problem.
Men når du snakker om, eller når du sier uønsket der, for det jo på en måte veldig fra person til person hur mye og hur lite smerte vi genomgår i livet. Og instinktivt så det jo så klart at man forsøker løse på en måte de problemene eller de smertene man går igjennom. Men hva det? Så det litt sånn beroende på hur stor portionen med smerte, så det jo så klart det forskjeller på hur vi borde møte det, liksom?
Ja, så jeg leste nettopp en utrolig morsom historie. Jeg vet ikke om du husker, for noen år siden så var det kom noen sånne sko på markedet som jeg tror det kalles Masai-sko, som sånne veldig runde, sånn at du akkurat nesten du ruller av gårde. Og de husker du det?
Som hadde et hjul på hælen?
Ja, det var ikke langt unna. Men det mer sånn, de har ikke flate såler, de har mer sånn, nesten som en sånn bananform.
Ja, sånn det, var det vanlig på folk som sprang og sånt også?
Ja, det mulig det, og de ble designet på grunn av at Masaiene, de som denne stammen i Afrika, de hadde visst nok ikke ryggproblemer, så de regnet med, og de går med en veldig sånn rullende gange, så de lavde noen sko som skulle etterligne denne gangen, og skulle være veldig bra for ryggen.
Ja.
Så var det en forsker som tok tak i det her, og så dro han til Masaiene for faktisk å undersøke det. Og så viste det seg da at de faktisk hadde mer vondt i ryggen enn gjennomsnittet av befolkningen ellers. Men de brydde seg ikke noe om det. Ikke sant? Så det de hadde var en tilnærming til smerten, som åpenbart var veldig sunn, men det hadde ingenting med ganglaget dem å gjøre, og ingenting da med den skoindustrien som poppet opp i etterkant. De hadde rett og slett en holdning til smerte, som kanskje vi kunne lært noe av.
Hva berodde det på da, tror du?
Nei, jeg regner med at de, du vet, altså de...
Eller det var innbakt i kulturen og ondt i
ryggen? Ja, nettopp. Ja, altså for at du kan jo ikke leve uten at du får ryggsmerter. Altså det gjelder jo nesten hele verdensbefolkning. Det en av de tingene som nesten alle sliter med i løpet av et liv. Det vondt i ryggen. Så det godtok de bare som en del av det å leve, og lavde ikke noe nummer ut av det.
Nei, men det litt som du sier det om at man... Altså at lidelse kommer jo i alla fall till de graderna då, kommer ju ofta på grund av att vi blir väldigt sån disturbed av det. Alltså att det är på en måte smärta, och sen är det ju det vi lägger i det.
Ja.
Alltså i form av uppmärksamhet eller tankar eller... Eller för att göra det ännu enklare, alltså vi känner på en oro i kroppen och så börjar vi oroa oss för att oron icke ska försvinna, icke sant? Så att det blir på en måte som att vi lägger ett lager hela tiden på, eller i vårt möte med smärta då. Som ju också blir anledningen till att vi fastnar så hårt i det.
Ja, det kan ju då i vart fall ta, alltså det tar hela uppmärksamhetsfältet. Och så blir det ju då också något som går in som vi identifierar oss med, och så plötsligt så blir det, alltså blir jag ju smärten. Och det blir nästan så när jag introducerar mig, så är det, du vet, alltså hej, jag heter Viggo, jag har ont i ett eller annat ställe. Så det kan fort bli allt omfattande. Så det är på något sätt då, det blir allt jag får öje på i värsta fall. Istället för att det bara får lov till att vara, det är där, men det är inte hela mig. Det är en del av livet, och det är en naturlig del av livet. Och så kan jag gå vidare då och få med mig andra aspekter, både med mig själv och existensen, till trots för att det också är smärtefulla elementer, sånt som det alltid vill vara.
Ja, för då snackar vi egentligen om både psykisk och fysisk smärta.
Ja, vi gör ju det, alltså, för det är ju en smärtupplevelsen är subjektiv. Vet du, jag hörte för några år sedan, så var jag hållit ett föredrag i sted, och då jag tror faktiskt det var sant, men jag var aldrig helt säker. Jag borde ju egentligen ha undersökt. Men de hade ett kriseteam i den kommunen där de ryckade ut när folks kärledyr döde.
Ja, det var sporty.
Sant, och då, jag vet, i min värld då, så är det gått för långt, för att det är då vi mistar helt kontakten med alltså naturloven.
Ja.
Og det er jo det eneste som er sikkert, det er at noe som er født skal dø. Alt annet er usikkert, men det er sikkert. Alt som har kommet sammen vil måtte gå fra hverandre. Alt som er født skal dø. Så det er bare sånn eksistensen er.
Og det, for du tenker at vi blir mer sårbare hvis vi behandler døden med for mye sårbarhet? Hvis man skal uttrykke det sånn.
Ja, hvis du behandler det som noe som er feil, altså noe som du vet, noe som krever kriseterapi, det gjør det. Ja, en ting er liksom selvfølgelig hvis det er store ulykker, så det er ikke det jeg sier, at man ikke skal ha sånne ting, men når det kan gå for langt, og da blir vi blir alt for sårbare, og vi blir ikke levedyktige, for det blir, til slutt så blir alle naturlige fenomener uønsket. I stedet for å se at altså sykdom, alderdom, død, det er faktisk syklusene i naturen. Og det er noe vi egentlig burde snakke om og bli venn med fra vi er små, og se at dette er naturlige prosesser. Så i stedet for å prøve å holde det på en armlengdes avstand som noe som vi helst ikke vil ha befatning med. Heller ta ubehaget med å si at ja, sånn er det faktisk. Altså, jeg skal dø, alle de rundt meg skal dø, og det er faktisk sånn eksistensen er. Så vi kommer ikke noe, altså vi finner ikke menneskeverdet vårt og styrken vår og potensialet vårt hvis ikke vi forholder oss til eksistensen som den faktisk er. Det vil jeg påstå er helt umulig.
Men ja, men bara för att det ska låta för kyligt på en måte, så betyder inte det att man inte sörjer för ting eller får lov till att vara ledsen för att ens hund har gått bort liksom.
Nej, självklart inte. Det är ju, men igen så blir det, sorg är också en naturlig del av det att leva. Det är en av känslorna som vi människor är nödt till att känna på.
Alltså det du egentligen menar är hela det, alltså att allting i grund och botten så handlar det egentligen om icke, att vad som icke får vara till städe, men hur vi förhåller oss till en situation, att livet, alltså för att sätta det på spissen, att det icke alltid är livet som är hårt, men det är vi som tar det hårt.
Ja, altså det er klart, altså hvis, jeg har jo selv en katt, altså hvis den katten, eller når den katten kommer til å dø, hvis den dør før meg nå, det er jo ikke sikkert. Men så klart, jeg kommer jo til å bli, ja, det er jo selvfølgelig en kjempesorgprosess. Så det er ikke, det snakker vi ikke om, man blir immun for den type følelser. Men du vet, altså en sorg er også noe som, det er smertefullt, men det er også noe som åpner, ikke sant, det åpner deg, altså du kjenner på disse følelsene, og så får vi da øye på at det er en følelse som alle mennesker kjenner på. Så i beste fall, ved å la de følelsene virkelig gå inn på oss, så åpner det også for en fellesskapsfølelse, og for å se at vi, det er ikke jeg alene som opplever sorg. Alle mennesker opplever sorg. Og det bringer oss faktisk sammen. Så disse følelsene er jo også veldig viktige for oss, opplevelse av samhørighet og samhold og den type ting. Og du vet, sorgen er en smerte. Mens hvis jeg møter sorgen med at jeg har blitt pekt ut av livet spesielt på å oppleve dette, så går jeg inn i en tilstand av lidelse, for da kjemper jeg imot bare noe som er en nødvendig del av det å leve. Altså, vi kommer ikke utenom. Hvis vi hadde hatt et valg, så kunne man jo kanskje sagt, ja, kanskje vi skal ta det bort, men vi har jo ikke det valget. Det er en del av eksistensen. Så det å ta bort disse skylappene, så ja, det er det faktisk. Og så, du vet, en sorgprosess kan jo, i all sin vanske, så er det også, du vet, du kan høre med alle som har vært gjennom den type prosesser, vil si at det er også noe som åpner deg opp i en sorgprosess.
Ja, jag vill säga det att alltså som du säger, när man kommer igenom sorgprocesser ofta, eller också livssituationer som har varit väldigt vanskliga, och du på en måte har sett att shit, det fanns en lösning på det också som du inte trodde existerade när du väl var där. Så är det ju hela tiden, följer jag då, att man liksom, man touchar någonting i sig själv när man kommer ut på den andra sidan, som också gör att du klarar av att sätta pris på livet på en ny måte, och vara liksom tacksam för de små, små sakerna. Alltså det jordar dig på en god måte då.
Ja, det vil jeg absolutt si. Altså, det er real. Du vet, altså det, når vi forholder oss til det virkelige livet, så blir vi også virkelige. Det er, istedenfor å gå inn i et sideunivers, som vi kan gjøre en liten stund, men du vet, altså det virkelige livet vil alltid trekke deg tilbake igjen til bare the facts of existence. Og det er på en måte det egentlig mindfulness handler om. Det er å tørre å ta bort, altså egentlig alle lagene av kunstig beskyttelse som vi kler på oss, fordi vi syns vi er redd for at livet liksom skal være for hardt. Men det er først ved å ta dem av og våge å forholde seg til livet, at du kan bli kjent med altså den, egentlig den mykheten og altså kjærligheten og enkelheten og kontakten som ligger i det å tørre å være naken. Så det er noen som tror mindfulness handler om at man går, akkurat man går gjennom livet og bare er helt zen, liksom som de kaller det. Men altså, det å være helt zen, det er faktisk å være sårbar. Så det er ikke det at mindfulness eller tilstedeværelse gjør at du blir mindre følsom. Du blir egentlig mer følsom. Men du vil da oppdage at du har kraften til å stå i den følsomheten. Og at den følsomheten ikke handler om svakhet eller at du blir overveldet av livet. Du finner styrken til å kunne stå i livet sånn som det er. Og det er et potensial som alle mennesker eier. I kraft av å være menneske. Så det er ingen som er født for skjøre til å face livet. Så det der gjør vi hverandre en bjørnetjeneste ved å prøve å beskytte, du vet, både barn og unge mot the facts of life. Men i verste fall så kommer de bare ut som sånne, du vet, sånne tulipaner som har speedvoksa i Nederland, ikke sant? Altså de er jo så, de har ikke utvikla nok stilk til å kunne tåle sin egen blomstring, så de knekker jo på midten når blomstringen begynner. Og sånn er det med oss òg.
Ja, det märkte jag när jag började meditera, så var det jag, alltså då var jag i desperat behov för att få ro, inte sant? Och det vill jag ju tro många, eller ja, man har hört många liknande historier med folk som börjar med både meditation och yoga stilar i den genren att det är ofta, du tränger ofta något helt annat. Och jag märkte ju det då i starten att det behovet jag hade för att få ro, det var ju så starkt att jag började se på meditation och mindfulness som ett tillstånd jag på en måte kunde fly in i. Vilket ju är lite det du snackar om där med att man det blir nästan sån upplevelsebaserad aktivitet i starten. Och ja. Speciellt om du inte får helt god nok information om vad det faktiskt handlar om. Men den ron var ju, den var ju också flyktig, för den var ju på ytan. Alltså den ron jag fick av att pusta på en viss måte eller sitta och meditera, den gav mig en ro där och då. Men när jag gick in i livet igen så var det mer eller mindre som vanligt. Så det var som ett sånt litet rum jag kunde gå in i för att få ro. Men det jag faktiskt fick ro av, det var ju när jag skönte att mindfulness handlar inte om ett tillstånd. Det handlar ju om att törra och vara sårbar, törra och möta livet så som det presenterar sig. Så egentligen att försöka sluta lösa alla livets problem, men att försöka se och förhålla sig till det på en ny måte. Så det var ju faktiskt motsatsen till det jag i starten trodde. Och ja. Det var ju det som både gav mig styrka och oro med åren. Alltså nu har jag ska inte säga att jag är solid som ett fjäll, men jag ser i vart fall var det bär av när man, det kan ju låta klischéaktigt, men när man tör att vara sårbar så har jag aldrig känt, eller så känner jag mig aldrig så stark som jag gör då.
Ja, det är en gott bevarad hemlighet. Ja. Men det är som du säger, det är ju, alltså är många av dessa, alltså både mindfulness, yoga och mycket av det andra som dessvärre väl har blivit mer sån, kommit mer i självhjälpskategorin, så blir det ju också sålt ofta som alltså lösningar och i värst fall som en sån tranquilizer som man kan, och då blir det ett jag efter tillstånder. Men det egentligen så handlar det ju egentligen om att kunna se att du, alltså du har det som trängs till att leva utan tranquilizer. Det är ju den djupaste hållningen i både inför mindfulness och yoga och egentligen inför många av dessa andra, alltså det som kommer från visdomstraditionerna våra. Det är klart det är en grund till att ting har överlevt i tusenvis av år. Det är för att det är något där. Men det är, de flesta måste bara gå igenom den fasen. Alltså det är ju ofta en grund till att vi ofta börjar att söka, är för att vi får, alltså upplever händelser eller situationer eller det är smärta som överväldar oss, och så att det all de gamla strategierna våra kollapsar, så vi blir nödda till att leta nya städer. Och då letar vi ofta efter den typen av enkla lösningar. Och så tar det ofta några år för man ser att just det var ju inte, var inte det handlade om, men då är man på allerede på, man är på en väg. Och så får man prata skalla av sån lite efter lite. Sån var det för mig, och det tog många år för jag skönt att det inte var en tillstånd, inte sant? Så jag hade också det i många år att jag hade, också jag hade ett liv i meditation, och så hade jag ett vardagsliv som jag syns var helt uhanterligt. Det tog lång tid för jag fick bundet dit och samman och så att det var ju två sidor av samma sak, och att meditation inte var ett behagligt sted som jag kunde flykta till när livet blev uhanterligt. Tvärt emot.
Vi har ju snackat lite om både fysisk och psykisk smärta nu. Så fick vi en melding här av en person som själv har utforskat mindfulness som ett verktyg för att hantera kroniska smärtor. Som i hennes fall var migräne. Och för henne så har det varit väldigt vanskligt att se för sig ett liv egentligen utan mindfulness och de verktygen som mindfulness ger. I hennes vardag för att få liksom ett fungerande liv då. Ja. Och det är ju väldigt intressant, för det är alltså migräne, nu har inte jag upplevt det personligen, men jag har en kärste som har haft det i perioder. Och har ju sett på henne hur extremt intens det kan vara.
Ja.
Så jag vet, har du haft fysiska smärtor och haft god hjälp av mindfulness?
Nej, jag har varit skånad för det så långt. Men jag har ju snackat med många som har haft det och har det. Och jag har så läst mig upp ganska mycket på alltså på smärteforskning de sista åren, så jag kan inte snacka från personlig erfaring där, men jag kan ju definitivt tror si något meningsfullt runt det. Och det är klart, en av grunden till att mindfulness nu har det varit blir brukt en del runt omkring i världen i förbindelse med smärtekliniker och mycket runt kronisk smärta, det är ju, jag tror det är två ting. Det ena är alltså fysisk avspänning. Så det är klart, det är väldigt vanligt att möta smärta med att bli anspänt, som gör, som bara gör ont värre. Mm. Så det att få verktyg till att klara att spänna av, och det att kunna då börja spänna av, alltså börja förhålla dig till smärten alltså som ett levande fenomen, inte bara att man har mental motstånd mot det, men du börjar att slappa av kroppen och börjar undersöka smärtestäden och se vad är detta egentligen? Är det konstant? Är det i bevegelse? Var är centret av smärten? Var är epicentret? Och så börjar du följa vilka delar av kroppen min är utan smärta. Så börjar du utforska det som ett faktiskt fenomen. Det har ju för många väldigt väldigt god effekt, för ting börjar att, också för det du slapper av, så blir det en reduktion av den subjektiva upplevelsen av smärta. Och den andra tingen, det är ju dessa mindfulness-hållningarna. Och då självklart speciellt accept, tålmodighet, nyfikenhet. Så det är skifte från mental motstånd och undvikelse till att börja gå in och se att alltså kan jag rumma den upplevelsen? Vad hvis jag bara slipper taket? Vad hvis jag börjar vara med det sånt som det är? Och så visar det sig också att, för det kan ju vara väldigt kontraintuitivt, för man kan tänka, acceptera, jag kan nog acceptera det, jag vill ju ha det bort. Men det att se att visst du faktiskt, ja men det är ett faktum, vad man börjar förhålla sig till det sånt som det är, så visar det sig också vara väldigt gunstigt för väldigt många människor.
Ja, för det är ju det första steget med att bli uppmärksam på sin egen reaktion när man upplever smärta. Alltså ja. Det med att kroppen spänner sig, att vi lagar mentalt motstånd. Alltså allt det där är ju instinkter som sker och som ju på en måte knyter ihop den smärtkroppen till det värre.
Absolut. Det är en amerikansk mindfulness-lärare som han har lagit en sån, han prövde att lave nästan matematik ut av det, men han har bara skrivit upp en sån formel som han brukar då med studenterna sina, och skrivit en bok om smärta faktiskt och mindfulness. Så han säger att smärta plus motstånd är lik lidelse. Så i den ligningen så är det du kan göra något med är motstånd. Du får inte gjort något med smärten. Det snackade som vi snackade om, så det är en del av livet, och inemellan så blir smärtupplevelsen vår intensa. Så den delen av ligningen jag kan göra något med, det är hur jag förhåller mig till det. Och det jag börjar då jobba med motstånd och eller då få in alltså detta med flyt, accept, avspänning och den typen av ting som det ju är många många berättningar om efterhvert som gör att folk får en ny liv rätt och slett.
Ja, för det är nog med det med att klara av och öppna upp, och det är ju alltså, det tror jag vi alla har erfaring med när vi upplever någonting vi inte liker och vi lägger all vår uppmärksamhet i det, så ger vi ett utrymme för någonting annat, alltså zero.
Ja. Ja, då blir det ju så att livet är fel, för att vi ger all uppmärksamhet till den ena lilla tingen, och så blir det sån, ja, då känner vi oss valkt ut av skäbnen. til at det ingen som har sånne problemer som meg. Altså, for at jeg kjenner jo mine egne problemer, så akkurat som om alle andres problemer, de ikke like store som mine, for det sånn jeg opplever det. Og det, sånn tror jeg, det har jeg opplevd selv. Ikke i forhold til fysisk smerte, men jeg husker jeg hadde kjærlighetssorg når jeg var tenåring, så var det som om det var ingen andre i hele verden som led så mye som meg. Det var jeg helt overbevist om.
Sånn lever jeg fortfarande til viss grad.
Det var helt, men det er ganske interessant å se på. Å bli helt fiksert inn i denne ene lille tingen og gå og tenke på det så intenst, så du slipper ikke inn andre ting. Så jeg gravde meg helt ned i det. Det tror jeg nok alle tenåringer kan kjenne seg igjen i, men det er interessant å reflektere over det, for at det kan man fortsette med. Og så blir alle disse tingene i livet som vi skulle ønske var annerledes, blir plutselig alt omfattende, i stedet for at man slipper inn andre ting og får øye på andre ting. At det er alltid en mulighet.
Ja, men om vi ser lite på tankarna också, så kan ju de upplevas lika mycket som en smärtkropp egentligen, precis som en fysisk smärta. Och när jag hade perioder med både tankar och födelser för sovet som kom lite i vägen för mitt möte med både situationer och människor, så var det en sån känsla som var lite sån upprepande för mig, att det var som om tanken stod i vägen för ögonblicket. Alltså egentligen som ett sånt, som ett filter nästan på en Instagram-bild. Och på samma sätt så filtrerades egentligen verkligheten genom mina tankar. Och då slår det mig egentligen med det där med att vi ofta blir lurade av sociala medier. Alltså att folk missbrukar det på alla möjliga måter, men på samma sätt så kan vi också gå runt i en konstant missuppfattning i vårt egna liv på grund av tankar och känslor som både förstorar men också förvärrar situationer. Och det har jag väl känt har varit väldigt viktigt att förstå för att egentligen komma vidare i livet, att tanken är inte verkligheten, men det är en respons på verkligheten eller på något som färgar väldigt mycket vår tillvaro.
Ja, här är du ju inne i alltså nu är kärnan i mindfulness träning. Det är ju att faktiskt få öje på det du säger där. Inte teoretiskt, men direkt i din egen erfaring. Att det aldrig är hendelsen i seg selv som skaper problemer for oss. Det er hvordan vi håndterer det, eller hvordan vi forholder oss til det. Det er derfor det kan medføre sånne enorme endringer når du begynner å jobbe med sinnet ditt, og med holdningene dine, og rett og slett med hvordan du fortolker det som skjer. For det er jo så, det høres jo så rart ut for oss, men det er jo et faktum som vi også nå vet gjennom hjerneforskning, det er at vi opplever vår egen fortolkning av virkeligheten. Så vi opplever jo ikke virkeligheten sånn som den er. Vi opplever vår egen filtrering av disse impulsene som vi får fra livet. Så det er jo det som gjør menneskelivet så komplekst og så interessant. Men også da hvor muligheten til vår egen frigjøring ligger, det er når vi får øye på hvor mye vi tillegger, og så er det nå begynner å jobbe med egentlig vårt eget filter. Og begynner da å slippe taket i egentlig dysfunksjonelle fortolkningsmekanismer som bare er fortiden som går på repeat, og så begynner å åpne opp for andre måter. Altså som da selvfølgelig også bringer inn det å se skjønnheten i livet, selvfølgelig, ikke minst. Og det er jo også noe de ser i, altså nyere smerteforskning, ser jo på smerte altså som et utrolig komplekst fenomen, som det er umulig å beskrive. Vi opplever jo smerte egentlig ofte som et fysisk fenomen, men det er umulig å beskrive det. Det er en blanding av kropp og sinn. Du får ikke skilt kropp og sinn fra hverandre. Sånne rene biologiske forklaringsmodeller, ja, på en av merkelig måte så overlever de fortsatt, men altså all nyere forskning viser at det er en umulighet. Altså for det smerte for eksempel er en blanding av nerveimpulser, men like mye forventninger, tanker, følelser. Du får ikke skilt det fra hverandre. Og de ser da i det som kalles langvarige smertetilstander, det som noen ganger blir kalt for kroniske smerter, så ser de det at da er det mye mer effektivt faktisk å jobbe med det psykologiske enn da å jobbe med det fysiske, for det er ofte der det har hengt seg opp. Og det kan jo ofte være, nettopp fordi vi har denne biologiske modellen, den ligger veldig sterkt i kulturen vår, så er det mange som opplever det som veldig nesten fornærmende. Ikke sant? For det oppleves så, smerten oppleves så konkret. Og vi klarer ikke skille mellom det. Akkurat som hvis noen sier at ja, men det har noe med psykologien din, så hører vi ofte at det er at vi har en eller annen psykologisk eller psykisk lidelse. Det er ikke det det handler om. Det handler bare om at vi er så komplekse, og kropp og sinn, det er noe som fungerer som en enhet i faktisk så stor grad at absolutt hver eneste tanke du har, hver eneste persepsjon, utløser kjemi i hjernen som vi opplever som tilstander. Så vi føler faktisk alt vi tenker. Og hvis du bare reflekterer litt over det, så burde det være nok til at ja, til at man...
At det er verdt å undersøke, i hvert fall.
Ja, at det er verdt å undersøke og se, oi, for et potensial det ligger i det.
Alt ja, for det er det jeg tenker, altså, det starter jo med det der at man... Altså, hvis man bare tar allting for et faktum og insisterer på at sånn er jeg, sånn er verden, og ingenting går å gjøre noe med, så er jo det en... Så er det såklart synd, men det er det som på en måte gjør at vi ikke kommer oss videre, varken som et kollektivt eller kollektiv eller som mennesker.
Ja.
For det er mye som skjer med kroppen som såklart funkar väldigt bra per automatik, men så är det vissa eller ganska mycket i oss som förtjänar att få lite uppmärksamhet för att se vad som faktiskt är konstruktivt för det vi gör i livet och det som inte är det.
Ja, det är klart det. Det är särskilt i denna världen hvor allt går så fort och vi får så mycket information, så är ju autopiloten vår är på en måte infiltrert. Så det, den klarar sig inte så bra på egen hand idag. Alltså den trenger hjälp eftersom av den trenger vår bevissthet.
Mm.
Den trenger oss, den trenger en klar tilstedeværelse egentlig som en veileder. Og det er jo det du kan si mindfulness handler om, det er å se da at du må bringe inn visse elementer av, for eksempel du trenger ro, du trenger det å kunne restituere regelmessig, du trenger, ikke sant? Og så kommer altså alle disse andre tingene igjen som kosthold og søvn, trening, alle disse tingene spiller inn også på, altså på tilstanden min fra øyeblikk til øyeblikk, og som igjen da spiller inn på hvordan er det jeg forholder meg til det som skjer. Så hvis alle undersøker sin egen hverdag, så vil du se at når du er, hvis du er stresset og urolig, litt misfornøyd, lei deg for et eller annet, så vil du se det at autopiloten din vil ofte være mye mer dysfunksjonell. Kontra når du er uthvilt, du har sovet godt, spist næringsrik mat, du er i ro, så kan jo, så vil si at motstandskraften din, ikke sant, den er mye, mye, mye høyere. Så det å se alt det egentlig, å ta vare på tilstanden din fra dag til dag, det, og det vil aldri skje på autopilot. Det krever en bevisst strategi. Så det er helt klart, altså det gode liv krever bevissthet. Du vil ikke kunne gå på autopilot et godt liv. Ikke, i hvert fall ikke i en moderne kontekst.